Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Med Macradion heter vi numera. Jag heter Peter Esse och idag så är det inte det gamla vana gänget utan vi har med oss Tibor Blomhäll. Och här fick jag lite så här, vad ska jag presentera dig ifrån? Ska jag presentera som Tibor Blomhäll? Från Tesla Club Sweden eller som elbilsexpert eller som expert på elbilsrace eller ska vi köra alltihopa? Vem är du Tibor egentligen?
Ja, jag är man med många hattar. Ska vi se. Som du sa, jag är president för bilklubben Tesla Club Sweden. Sen är jag också kolumnist i tidningen Elbilen i Sverige. Och så är jag författare för boken Skaffa elbil.
Man kan säga att om det är någon som är svaret skyldig om elbil så är det alltså Tibor Blomhäll.
Ja, det kan man väl.
Ja. Det är lite spännande. Det finns ju ett gäng olika Tesla-klubbar i form av de jag känner till. Det är inte så många, men Tesla, Tesla Club West eller något sånt där. Och sen har vi
West Sweden heter
West. De, ja. Sen har vi South Sweden också då, här nere ju naturligtvis. Ja. Jag har varit på lite sådana. Men på något sätt så tror man, kan man tänka sig att din motorklubb, elmotorklubb, är originalet då?
Ja, original, men vi är i alla fall störst med över 14 000 medlemmar. Vi är mer en online-klubb som ska försöka täcka hela Sverige. De andra klubbarna har ju också mer, vad ska vi säga, traditionell klubbverksamhet. Fysiska träffar och medlemsavgifter och sådana där.
Just det. För det är ju lite spännande det här att man bjuder in och så kör man runt i sina Teslor ihop och njuter av vädret och åker någonstans och så pratar om sina Teslor.
Ja, sådana har vi också. Vi har ju liksom gjort barndagar och tävlingar och lunchträffar och sånt. Men det mesta är ändå online skulle jag säga med Tesla Club Sweden.
Just det. För att om man har lite funderingar om just elbilar i allmänhet och viss fakta där omkring bland annat är liksom mest eller minst miljövänligt kanske man ska säga snarare då, att ladda bilen med citatsmutsel eller tanka diesel då, så finns det ju även där information att hämta hos er webbsida där.
Ja, det måste jag nästan betona att vi heter Tesla Club Sweden, men alla är välkomna. Du behöver inte ha en Tesla. Det är många av våra medlemmar som har någon annan elbil från annan fabrikat. Det finns också många medlemmar som inte ens har någon elbil utan kanske överväger att skaffa och ställa frågor först. Så att vi, ända från start har vi alltid varit öppna för alla.
Var kom Tesla-intresset ifrån från början?
För mig så var det ju först en allmän elbilsintresse i början av 2000-talet. Sen så när Tesla tog fram sin första Roadster-prototyp och åkte på en testtur från Los Angeles till Las Vegas. Det då liksom det slog till mig liksom att man kan faktiskt åka liksom riktigt långa turer också, inte den här klassiska liksom ja, åka runt lite i stan och så där. Och det var väl 2007 ungefär.
Vad var det för bilar innan då?
Ja, Norge hade ju sin Zink som, ja, är man snäll så kan man kalla det för en bil.
var det som de här solcellsbilarna som vi kollade på i Anderstorp? Eller vad var det för typ av, eller var det mer som en Zink?
Nej, men Zink var väl någon slags plastkaross på en aluminiumram, eller var det aluminium? I alla fall så var det en väldigt basbil med konstig batteriteknik. Batterierna skulle hålla liksom 200 grader för att de skulle funka och sådär. Så de var ju väldigt tidigt ute.
För det vet jag ju, Elbil Sverige. Det var inte 40-årsjubileum, eller vad var de firade nu? I Anderstorp.
40, ja.
Ja, jag tänkte, alltså det är så här. Det var spännande liksom att hitta det intresset på någonting som i min verklighetsbild inte ens existerade. Men det är klart att det har gått några elbilar som folk har gillat. Men bland annat i USA var det Chrysler. De hade några elbilar som de leasade ut och sen alla älskade dem. Men sen så tog de tillbaka dem nästan med våld.
Och skrotade dem, och det var ju en stor skandal. Det var GM som gjorde det.
GM, ja.
Men det är ju det att Tesla har inte gjort de första elbilarna. Men Tesla har varit den som har gjort elbilar åtråvärda. Att vanligt folk kan tycka att oj, den här var en häftig bil. Jaha, går den på el?
Det kan man nog aldrig ta ifrån Tesla. Även om det är många som gärna vill spela ner deras storhet, kan man ju säga. Och vi ska faktiskt gå in direkt på, så att säga, verkligheten här. Vad händer egentligen om man provkör de här bilarna? Vilka är snålast och vilka är det i ett ganska så långt, ja, vi kallar det elbilsrace. Men man får inte köra för snabbt, eller hur? Mellan Ystad och hur långt upp körde man?
Vår elbilsrace som heter SECC, Swedish Electric Car Championship. Det går alltså från Ystad till Haparanda och så tillbaka till Ystad igen. Så det blir 330 mil ungefär.
Ystad till Ystad med en liten omväg, kan man säga då.
Ja, det kan man säga. Vi började Ystad på varandra, men folk tyckte att det var för lite.
De ville hem igen.
Ja.
Precis. Och det är ju bland annat och detta som är huvudanledningen varför det här. Vi ska gå in på lite annat sen också, men svenska elbilsreset börjar i Ystad, kör upp till Haparanda och sen tillbaka igen. Hur lång tid tar det kalaset och vad är syftet?
Det är ju två deltävlingar. Alltså naturligtvis Ystad till Haparanda. Och så sover man över där, har en trevlig middag och sådär. Och sen Haparanda och Ystad igen. Och det brukar gå på runt 40 timmar. Anledningen till att vi kör den här racet, det är just att testa olika elbilar. Testa Sveriges laddinfrastruktur. Svara på den här eviga frågan folk har liksom. Går det att köra långt med elbil? Återigen, vi heter Tesla Club Sweden, men alla elbilar är välkomna. I år så hade vi 11 startande. Förutom Tesla så var det också Polestar, Volkswagen ID4, Ioniq 5 och Kia EV6. Så det är en salig blandning av olika elbilar. Det är också, jag brukar säga att SECC är till hälften en tävling, till hälften ett äventyr för de inblandade. Och till hälften konsumentupplysning. Är det någon skillnad mellan de olika elbilarna när man ska åka riktigt långt på riktiga vägar i Sverige?
Och var det någon skillnad då? Hörde man ju.
Förvånansvärt lite. Det var ju nästan chockerande att se att de flesta elbilar åkte de här sträckan 165 mil från Ystad till Haparanda. Åkte de flesta elbilar kring 19,5 timme. Ioniq 5, Kia EV6, Polestar 2, Volkswagen ID4, Model S kom alla inom samma minut fram från Ystad till Haparanda. Vi trodde faktiskt att det skulle vara mycket större skillnader. Det har ju också blivit en stor förändring i år jämfört med tidigare tävlingar att nu har Tesla öppnat upp sin laddinfrastruktur, sina superchargers. Kommer de kunna utnyttja de andra bilarna för att komma snabbare fram? Kanske vi skulle ha någon annan bil än Tesla som vann. Men det här var ju klungan på 19,5 timme. Vinnaren, han kom nästan 50 minuter före klungan. Joakim Eriksson körde en Tesla Model 3 Long Range. Och han åkte från Ystad till Haparanda på 18 timmar 22 minuter.
För det var fler Model 3 med. Vad var det som gjorde att just han kom först?
Han lyckades ha en häpnadsväckande låg förbrukning. Bilarna kör alltså efter hastighetsbegränsningarna. Det är ingen kanonbörjan. Och det är en klassisk tävling. Den som kommer först till mål vinner. Men i och med att de flesta andra hade en förbrukning kring 1,8 kWh per mil. Joakims förbrukning låg på 1,5 kWh. Han snålkörde hela vägen och det innebar att han behövde inte ladda lika mycket kilowattimmar, så hans laddtid blev mycket lägre än de andra. Han laddade alltså på sammanlagda laddtiden blev 1 timme 29 minuter för att åka just till Haparanda. Medan de andra laddade 2-2,5 timmar.
Så han äter, stackaren då?
Alltså det var ju ätat, det knappt så han kissa.
Just det.
Om vi tar till exempel från Ystad till Stockholm, han hade en enda laddstopp på 8 minuter. Och på tillbakavägen blev det ännu värre. När de startade från Haparanda, Joakim körde på en enda laddning 50 mil till Örnsköldsvik. Det tog honom nästan 6 timmar körtid att komma dit. Utan laddstopp, utan kisspaus också. Alltså, nu har vi äntligen kommit så långt med elbilar att det börjar bli de tävlandes kissblåsa som avgör vem som vinner. Flera berättade att ja, vi kunde också åka en enda laddning från Haparanda till Umeå. Men vi var ju tvungna att stanna i Piteå för att kissa.
Lite långsamma där uppe, så att det händer inte så mycket med batteriet. Jag känner igen det där. Jag körde ju från, jag skulle prova e-tronen som ju drar extremt mycket. Men jag skulle ändå se vad som hände om jag körde 100 km i timmen upp till Stockholm då. Om jag kunde klara laddning på en stopp. Och mycket riktigt gjorde jag det. Men hade det varit upptaget på den toaletten där alltså? Det hade inte varit bra. Hur många år har ni kört racet?
Det har ju varit, sen 2018 har vi kört. 2019 var det en liten uppehåll. Så att vi har kört 4 gånger.
Och hur har det här förändrats, det här med laddningen?
Ja, men det är det som är det spännande, att vi ser en tydlig utveckling på att det går allt snabbare att köra med elbil. Laddinfrastrukturen, speciellt i norra Sverige, utvecklas något enormt. 2018 när vi började, då var det ju liksom en stor nyhet att vi kunde köra just det här Haparanda på 20 timmar 51 minuter. Den starttiden, det är jag som körde det året, den starttiden skulle ha gjort mig näst sist i årets tävling. Tvåan 2018, en Hyundai Kona, han kom i mål på 26,5 timmar. Varje år så har den här tiderna blivit kortare och kortare. 2051 tiden blev 19,58 2020, sen 18,52, sen 18,22 i år. Och vi får se liksom nästa år hur snabbt det går. Det som de tävlande fortfarande klagar på, det är laddinfrastrukturen i norra Sverige, norr om Härnösand ungefär. Det har vi också märkt att 2018 när vi åkte, stora problemet var då att hitta snabbladdare så att man kom fram. 2020 när vi åkte, då fanns det massa snabbladdare, men de tävlande klagade på att många av dem var trasiga. De kommer fram och det funkar inte. Och i år, då har vi nått så långt i utvecklingen att det finns snabbladdare överallt, men de tävlande försöker hitta snabbladdare som är minst 150 kW, inte de där gamla 50 kW-laddarna. Så vi ser för varje år vi åker en enorm utveckling i laddinfrastrukturen i Sverige.
Hade vi, du sa något då, var det problem med trasladd och så vidare, men det kan ju skapa lite problem. Jag vet, jag stod laddare på Ionity häromdagen. Och en stackars dansk, faktiskt, det har jag inte varit med om innan, stolpen låste handsken i bilen och det gick inte för loss alls via någon form av, man har ju alltid knappar för att liksom lossa dem, även om de är, inte kommunicerar med stolpen, men den vägrade släppa.
Ja, det vill du inte råka ut för
det vill inte. Han stod där i en halvtimme liksom. Var det några stolpproblematik här i år?
Ja, det var ju en underbar stor problem i...
Ett underbart problem.
Det är bra. Ja, men i Luleå. De kommer fram, får se nu då, Polestar 2 och var det Kian, tror jag, kom fram samtidigt.
Just det, EV6. Till,
ja, till en 120 kW laddare. Och Kian kniper liksom laddan 100 meter före Polestaren. Så de stackarna i Polestar tittade liksom, vad ska vi göra nu? Det var den enda laddaren. Så de åkte iväg till en 60 kW laddare istället. Men det som hände, det var att Kian, de fick ut 60 kW från 120 kW laddaren. Medan Polestar fick ut 120 kW från den laddaren som enligt kartan skulle vara i ett 60.
Ja, det, ja, det kan ju vara så. Det är konstigt varför det blir så. Jag var, alltså det var något konstigt med här Jonnet här i Malmö. Jag fick mina 150 men e-tronen bredvid fick 40. Liksom. Ibland vet man inte. Det känns som att nästa år inte blir en sån utvecklad år på det sättet att vi kommer inte, det sista behovet är bättre landat i längre norrut. Det känns inte riktigt som att vi har det nästa år.
Nu börjar det bli så att folk börjar snacka om att vad ska vi göra? Ska vi ta inlandsvägen? Ska vi liksom åka från Ystad upp till Treriksröset? Eller hur ska vi komplicera tävlingen? För det börjar bli liksom, ja, det börjar bli liksom en vanlig enkel utflykt att åka Ystad Haparanda med elbil. Så var det inte för 4 år sedan.
Nej, helt vanlig utflykt. Dagsutflykt. Man sover rätt gott där, kan jag tänka mig, den natten där. Alltså, det är rätt, tar ett par timmar. Om man vill vara med i det här, hur gör man då?
Ja, det är bara att anmäla sig på Tesla Club Sweden. Vi har ett onlineforum som är väldigt mycket diskussioner varje dag om Teslor och elbilar i allmänhet. Och där brukar vi också några månader inför varje tävling, som brukar vara så här på sensommaren, brukar vi lägga upp att ja, vem är det som vill vara med? Och det är bara att anmäla sig. Det är inget liksom komplicerat. Man bara säger till på forum att hej, jag ska vara med. För 2 år sedan så var det en kille som kom till starten i Ystad. Han skulle heja på. Sen så tyckte han, vad fan. Han åkte med till Haparanda och tillbaka. Man hoppade in i tävlingen. Det ringde hem till frugan att jag blir lite sen.
Ja, just det. Men jag tänker, det är ju rätt, det är rätt tufft, särskilt där att köra 6 timmar stopp och så vidare. Har ni några säkerhetsregler?
Ja, det har vi. Alltså det är ju så att, för det första, vi måste hålla hastighetsgränserna. Alla tävlande visas på en så kallad glimpskarta där alla kan se liksom var man är just nu och vilken hastighet man håller. Vi rekommenderar att du ska vara 2 i bilen så att ni kan bytas av. Och ifall du känner att när nu är jag alldeles för trött, då kan man stoppa klockorna, stanna någonstans och sova ut sig och sen fortsätta tävla.
Just det, för man kan ju inte heller hinka kaffe på det sättet och kan. Alltså, jag hade inte bangat att köra upp där med e-tron, stanna och dricka lite kaffe och sen komma 2 timmar senare och känna att ja, fast jag hade ju i alla fall ett bra, jag hade ju lite bättre att resa än alla andra, för det är ju lite det som är syftet kanske i slutändan. Ha en bra resa.
Det är också en problem som löser sig. För att jag menar, för 4 år sedan, 2:an Hyundai Konan, 26,5 timme. Det är någonting helt annat än årets tävling, där de flesta kom fram på 19,5 timmar.
Det är en väldigt stor skillnad.
Ja.
Finns det något stalltips? Jag tänker vägar. Jag tänker Ystad. Det kan man ju välja om motorvägen är stark. Kallar det E65. Men,
oj, ja. Oj. Det kan du fråga våra tävlande. De har alla möjliga teorier om vilken väg man ska ta. Som du säger, från Ystad så finns det typ 3 olika vägar ut. Som man kan ta för att komma till E4. Och de tävlande brukar ta olika, alla väger olika av de här 3 vägarna. De kollar i Google Maps, var finns det vägarbeten och sådär. Det finns till och med sådana som hellre kör genom städer än att åka runt dem. För att då vinner man inte så mycket tid, men man kör lite kortare så att man räcket kanske till nästa laddstation. Samma sak när man åker förbi Stockholm. De flesta väljer att åka E4 och genom Stockholm. För det är en snabbare väg. Men sen så finns det några som åker istället via Västerås. Alltså snedda förbi Stockholm. Och den vägen är lite kortare. Jag tror det är 4 mil kortare. Men det tar längre tid för att du måste hålla en lägre hastighet. Så att det är mycket sån här taktiksnack. Men i slutändan, det vi ser en vinnande kombination, det är att ha så låg förbrukning som möjligt.
På tal om förbrukning, jag var och körde på autobahn i Tyskland här nu i häromdagen. Och det går ju rätt snabbt där.
Ja.
Men förbrukningen på bilen var rekordlåg.
Mm.
Är det placebo eller finns det något med svenska vägar som äter ström liksom?
Jo, men alltså svensk asfalt är ju välkänd för att den är lite grövre än nere i Europa. Och det medför ju högre vägljud. Och det medför nog också lite högre förbrukning. Vi kan till exempel säga att han som vann, han hade naturligtvis de här aerokåporna på hjulen. Det hjälper liksom, det är inte många procentskillnad det gör de där kåporna på hjulen som minskar på luftmotståndet från hjulen. Men på så här lång tävling så kan det vara avgörande.
Just det, som det någonstans det är avgörande så är det ett av världens längsta länder i alla fall. Kanske inte relativt till dess bredd i alla fall.
Ja, vi är en väldigt avlångt land.
Väldigt avlångt land. Har det varit någon gång någon som har kört slut på el?
Nej.
Okay. På tal om att köra slut på drivmedlen så har det varit lite aktuellt nu om dessvärre hemskheter i Ukraina. Mm. Vi har också sett rapporter om att elbilsförsäljningen, som begagnade för tag på då, har skjutit upp i höjden.
Mm.
Vad beror det på?
Ja, det är för att ukrainarna har insett elbilens fördelar. Att man slipper tanka den. Det är många som undrar liksom, hur funkar elbilar om det kommer någon krig eller jordbävning eller någon sån här, du vet, kris. Vad ska man göra då? Liksom, man kan inte tanka sin bil liksom. Och du kan inte ladda din elbil. Liksom, hur funkar det? Men det vi har sett är att det funkar precis tvärtom. Att de bilar som klarar sig bäst när det blir krig eller kris, det är elbilarna. Om vi tar det från början. Vi har återkommit till Ukraina. De första riktiga elbilarna, eller moderna elbilarna, kom kring 2010. Och 2011 så var det ju den här tsunamin, kommer du ihåg den? Enorm våg som spolade bort hela städer i bland annat Japan. Och då såg de med förvåning att de bilar som klarade sig bäst efter tsunamin, det var elbilarna. För att alltså, bensinmackar och hela oljeraffinaderier spolades bort av den här enorma vågen. Allting låg i ruiner. Men det första som återställdes, det var strömförsörjningen. Långt innan de kunde återställa vatten och avlopp, bensinmackar, röja vägar så att tankbilarna till bensinmacken kunde komma fram. Elen återställdes på några dagar efter katastrofen. Och elbilarna kunde ladda och köra runt och köra ut förnödenheter. Samma sak hände i USA. 2017 kom de här orkanerna som blåste bort hela samhällen. Det var det samma sak, att bensinmackarna blev ju skadade i vinden och fick slut på bensin för att tankbilarna kom inte fram. Men elbilarna kunde ladda. På den tiden fanns det 18 supercharger snabbladdare i Florida. Och 17 av dem funkade utan problem.
Och de var dessutom gratis använda, va?
Och på den tiden var det ju gratis för alla fortfarande.
Just det, men har man inte vid en tillfälle öppnat upp dem?
Jo, vid en senare storm när de började införa så öppnade de upp.
Just det, så var det.
Och det mest fascinerande var strömavbrottet i fjol i Texas. Det var i början av 2021 som det kom en veckolång strömavbrott i Texas. Samtidigt som det blev en enorm köldknäpp. Alltså det var ju typ minus 18 grader Celsius i Texas. Du vet, alltså deras hus är inte byggda för några liksom kyla och sådär. Så folk bokstavligen frös ihjäl. Andra försökte värma sig vid gasspisar och sådär och gasade ihjäl sig istället. Medan elbilister, det var ju fascinerande att de som klarade strömavbrottet bäst, det var elbilisterna. Mm. För de flyttade in i sina bilar. Som en sa liksom att Tänk om vi ändå hade någon slags sömnkapsel med batteribackup som kunde hålla värmen. Ja, men vänta, vi har ju en. De flyttade in i sina elbilar, höll sig varma med kupévärmaren utan att bli järgasade. Och även om strömavbrottet var en vecka lång så kom strömmen tillbaka någon timme då och då. Och då kunde de ladda sina bilar.
Och att ha igång värmen i en bil konstant, hur mycket dränerar det batteriet egentligen?
Man brukar säga att det är ungefär som, det beror naturligtvis på hur kallt det är ute, men mellan 5 och 10 mils räckvidd per natt som går åt.
Okay.
Så att har du en elbil med stort batteri så kan du klara dig i flera dygn sova i bilen.
Vet du om det finns någon annan? För att min e-tron, då får du kicka igång den där var 30 minut tyvärr.
Ja.
Och jag är inte säker på det andra bilen, men Tesla har ju lite mer. Det finns ju så här campingtält och allting, bara just för att, och även åt andra hållet, AC nedför dagbord och sånt. Det kan vara igång så att säga hela tiden.
Ja, de har någon slags gräns vid 20% batteriladdning. Men Tesla har ju, som du säger, gjort en speciell campingmod som håller liksom AC igång hela natten. Andra elbilar kanske inte har lika enkelt att hålla värmen. Men då får man väl trycka på en knapp var 30 minut.
Ja. Finns det, Volkswagen har sagt knep. Man får sätta en sten så att det blir tyngd. Och sen så med säkerhetsbälten. Det finns sådana.
Ja.
Men där, så det finns ju röstning och det är verkligen i de tiderna så.
Ja.
Men hur, om vi tar Ukraina där igen.
Ja, så det var ju samma sak som hände i Ukraina också. När Kiev blev omringad av ryska armén och det blev bensinkris i stan. Bensinmackarna fick slut på bränsle. Bränsle började rationeras ut till bilisterna för att armén skulle ju ha det lilla bränslet som fanns kvar. Och det man märkte i Ukraina också, det var att elbilisterna kunde köra runt i stan och dela ut förnödenheter utan att behöva tulla på de små bränslereserverna som fanns. Och elbilisterna kunde sova i sina bilar och hålla värmen när centralvärmen försvann från deras lägenheter. För att Ukraina, när kriget började, var där ungefär vi i Sverige var för 5 år sedan. Omkring 1% av nybilsförsäljningen var elbilar. Det fanns runt 30 000 elbilar i landet. Nissan Leaf var den som var, vad ska vi säga, den vanligaste bilmodellen. Och när kriget började och man inte kunde tanka sina bilar längre, då märkte ukrainarna att, men vänta nu, det är ju elbilarna som kör runt här i stan och fortfarande fungerar. Så det blev en enorm rusning efter elbilar. Folk sålde sina stora bensintörstiga SUV för småören och köpte elbil istället. Flera av våra medlemmar här i Sverige kontaktades av ukrainare som ville köpa deras begagnade elbilar som de la ut på Blocket. Från Norge så importerade de massor med elbilar till Ukraina. Ukrainarna har insett liksom hur bra elbilar funkar när det blir kris. Tänk på det här, jag ger dig en hemläxa nu. Att nästa gång du ser någon sån här reporter med allvarlig min rapportera från någon krig eller kris eller jordbävning eller någonting. Titta bakom reporten. Om lamporna lyser, då finns det el och då kan du ladda din elbil. Men du kan vara säker på att bensinmackarna i området har redan slut på bensin när alla rusade dit för att tanka sina bilar. Och när räddningstjänsten eller militären behöver bensinen så att bensinen börjar ransoneras.
Det är också spännande. Ukraina har ju importerat enormt mycket natur eller fossila. Naturgas ska sägas från Ryssland då. Kan ju vara lite förnur på den linjen nu. Medan man är en enorm elproduktionsnation med 15 reaktorer då, liksom kärnkraftsreaktorer. Så att,
det var också en intressant grej till med Ukraina, att de ukrainerna som flydde, det var ju flera miljoner som flydde till Polen och till andra länder. De fick överge sina bilar längs med vägen när bensinen tog slut. De kom så långt de kunde på en tank. Sen alla mackar längs flyktvägen hade för länge sedan slut på bensin. Men de med elbilar, de kunde stanna vid små gårdar längs med vägen och be att få köpa lite el från dem. För det fanns ju el, åtminstone då och då. När de väl kom fram till Polen eller Ungern och Slovakien, i de länderna så öppnades snabbladda nätverket upp till att de fick ladda gratis. Det är många som brukar säga liksom att ja, men om det blir någon kris då kan jag sätta mig i min bensinbil och fly. Ja, har du nu typ 100 liter bensin hemma i sådana här jeepdunkar, då kan du fly. Men har du inte förberett dig utan springer till bensinmacken först när liksom krisen inträffar, ja, då är det för sent. Då har alla andra också gjort det. Macken fått slut på bensin. Gud vet när tankbilen kan komma och fylla på just den här bensinmacken. Folk i Ukraina berättar att alltså, även i de områdena där det inte är någon krig, det är ändå bara en viss del av landet där det pågår liksom beskjutning och krig. Men även i övriga landet så är det otroligt svårt att få tag på bensin. Även om du har liksom rationeringskort, att du får tanka din bil, så får du åka runt och leta bland bensinmackarna tills du hittar en bensinmack som har fått en leverans av bensin.
Om man kan reglera det priset själv så är man inte direkt jättebillig.
Nej, och det är liksom de få som har bensin höjer sina priser till sjuarna naturligtvis. Så att jag skulle vilja vända på det här frågan man brukar få, liksom att du med din elbil, hur ska du klara det? Till att säga att om det blir krig eller jordbävning eller någon annan katastrof, vad ska du göra med din avgasbil då? Du kan inte tanka den. Elbilen kan jag alltid ladda.
Köer till bensinstationen. Jag blev så förvånad när vi körde i Tyskland. Att, ja, men jag stannade och laddade då. Det var, ja, det var Tyskland. Där jag var Berlin, alltså från Rostock till Berlin. Och Berlin också känns samma lite där också. Där Sverige var för kanske 5 år sedan, 4 år sedan kanske. Alltså det gick att räkna antal elbilar jag såg på. Om inte en hand, två händer. Och stannade och skulle ladda då bilen. Körde. Det var 4 laddare och en bil innan då, så det var bara att köra in och ladda. Men på macken, alltså för att tanka bensin eller diesel, så var det 4 bilar in i kö. Och det är ju för att det är inga som... Antal bilar ökar ju markant. Mm. Fortfarande, så är det ju. Men det är ju ingen som bygger nya fossilpumpar. Det vet man ju att det har ingen framtid. Så att köer för fossilbilar, krig eller ej, det är någonting som man kommer få uppleva allt mer i framtiden. Mm. Det tror jag är ganska övertygad om.
En sista grej angående det här med elbilar i kris, det är att jag måste berätta om det som börjar komma nu med de här senaste elbilarna på marknaden. Det som heter Vehicle to Load, V2L. Det har ju kommit både från Volkswagen, Kia och MG och några till tillverkare, att man kan få utströmmen från bilens batterier. Inte bara ladda bilen utan liksom plugga in vägguttag i bilen så att du kan få utströmmen. Vi hade en medlem här på Tesla Club som berättade att han har köpt en sån där bil med Vehicle to Load. Och äntligen fick han strömavbrott. Han var som ett litet barn på julafton, att sprang ut i bilen, kopplade in en förlängningssladd som han drog till huset. Och så kunde han koppla in en kaffekokare, en lampa och en värmefläkt och dricka sin kaffe. Liksom hela byn var svart, men hos honom så lyste lampan och han hade sin morgonkaffe som var.
Ja, just det. Det är vad man får för sina värmar. Skickar man ut 2,3 kilowatt? Kanske.
Ja, den skickar ut. Och de räcker faktiskt förvånansvärt långt att driva lite kyl och frys och kaffekokare och en värmefläkt går ju också bra. Och det här är ju den första generationen nu som kommer med elbilar där man kan plocka ut strömmen. Och sen längre fram så kommer ju Vehicle to Home, där du pluggar in din bil som vanligt när du kommer hem i laddboxen. Men den laddboxen klarar av både att ladda din bil och att hämta ut ström så du kan driva ditt hus som vanligt. Du behöver inte hålla på med förlängningsladdar. Och sen längre fram så finns det också det här Vehicle to Grid. Att du ska kunna sälja det här strömmen du har i din bils batteri till elbolaget. Ungefär som när du har en solcellsanläggning. Det är mikroproducent.
Ja, det var jag skulle åkt. Och till Ionity laddat upp för 3,30 och sen tillbaka och sälja för 10 kronor. Det, är ju, det går ju faktiskt att uppleva redan idag Vehicle to Home genom att äga en av alla bilar. Nissan Leaf, och så finns det en sån Chademo laddare för hemmet som ju kostar många, många kronor. Det här är ju laddare som det är många som pratar om det här och undrar när kommer det? Varför? Volkswagen har lovat och så framförallt. Men vad man då inte förstår är att man måste byta ut sin laddare till en DC-laddare hemma. Och
ja, exakt.
Den standarden inte ens, den är inte ens igång för
nej. Men för det är därför som Vehicle to Load, att du kan plugga in en förlängningsladd i bilen. Det finns redan idag till många bilar. Och hur ska vi säga, är bilen någon sån här kris med strömavbrott och sådär, då kan man få till liksom att man driver lite grejer från sin elbil redan idag.
Ja.
Vehicle to Home kräver, som du säger, liksom ny laddbox, nya bilar. Även ditt hus elnät måste göras om. Det ska kopplas bort från elnätet när du kör den från bilen till exempel. Så att det är inte så lätt att få till alla delar i det här. Och Vehicle to Grid, det är ju elbolagens våta dröm. Att de får då små backup-batterier runt om i samhället. Är det ström, alltså är det brist på ström inom ett område, liksom i din kommun, kommunen går på knäna liksom, det får inte fram tillräckligt med ström i elledningarna till kommunen, då kan elbilarna i kommunen hjälpa till och tillfälligt boosta liksom strömförsörjningen.
Det är ju den, ja, den heliga graalen.
Ja, det är för elbolagen, men de elbilister jag har snackat med har alla varit sådär, ah, what's in it for me, liksom. Att ni ska komma och använda min bilsbatteri.
Ja, nej, men det är ju den som är försiktigt tassa in i hela energidebatten här. Så är det ju dessa små som ska i så fall ersätta de här stora generatorerna när det kommer till stabilitet. Idag funkar elnätet så att det är beroende av väldigt stora generatorer som man sedan har i vattenkraft och kärnkraft då. Och sen och att det finns liksom en tröghet i de här stora generatorerna. Och det är klart att den trögheten kan du ju liksom få genom massvis med små backup-batterier. Men då är plötsligt så har du ju lite staten nästan då via någon form av Svenska Kraftnät som sitter och kontrollerar alla billaddare i hemmen. Där man då liksom, okej, men nu måste vi dra ut strömmen här från bilarna för att vi har ett underskott. Eller tvärtom, nu måste vi tvångsladda in alla. Då har vi liksom ett, plus man har ett underskott. Nu har vi ett överskott här som vi måste göra av. Vi skickar in det i alla Sveriges elbilar, varken på bild eller inte. Men där är ju, Timber är ju redan idag, har ju börjat med det, i alla fall marknadsföringsmässigt. Jag vet inte om det funkar i praktiken då, att man garanterar halva priset för laddning genom att det sker en viss sån då styrning sen alltså, samtidigt.
Det har kommit redan i Sverige passiv styrning. Att elbolaget får styra när din bil börjar ladda på natten.
Just det.
Och det är ju någonting som de redan kan göra idag. Angående det du sa om batterier så kommer jag att tänka på den här batteriparken som Tesla installerade i Australien. Alltså då var det inte elbilar utan det var dedikerade batterier. 30 megawattimmar batterikapacitet. Alla var skeptiska liksom att de där liksom, de kan börja driva delstaten som de placerades i. De kunde driva delstaten i 5 minuter. Vad hjälper det? Men skrattet fastnade i halsen när de insåg att de här batterierna användes just de 5 minuterna när elen var som dyrast. Så kraftbolaget laddade batterierna när det var liksom nollpris på el, eller till och med minuspris. Du fick pengar bara du tog emot laddningen. Och sen så körde de igång batterierna när elnätet började bli överbelastat. Och då kan det reagera liksom inom en tiondel sekund som en batteribackup du brukar ha. Och då kunde de sälja elen för liksom hundratals dollar per megawatt. Just för att det har vi alla lärt oss nu, liksom att elpriset går upp och ner. Och de minuterna när det var liksom brist på el, då kunde batterierna hjälpa till och hålla Southern Australia, eller vad heter den här delstaten som skaffade de batterierna.
Det handlar ju inte så enbart om brist eller så, för det kan ju räcka med att det är några sekunder där för att kapsa nätet, så att säga. Så effekten är ju det som är det viktigaste, att hålla frekvensen.
Exakt.
Men jag är väl lite så här, det här bilar är lite rörliga, det är lite, alltså av naturen så flyttar bilar på sig även om de står 97% av tiden eller vad man räknar med. Men det känns liksom som att det där är en PowerPoint-dröm. Däremot så hem med solceller och dedikerade batterier som sitter liksom i hemmen. Där finns det nog en poäng att ha en miss liksom i central styrning. Det vill säga att elbolagen faktiskt, okej, men nu är vi har problem med näten här. Eller nu kan det är någonting som gör att vi måste hantera detta. Och då är det ju naturligtvis bra med små batterier i varenda hem.
Ja, men det är på gång också sådana här virtual power plants. Att just hem med hemmabatterier som hjälper till vid strömförsörjningen. I till exempel just Australien, när de såg hur bra det här funkade, så håller de nu på med nästa projekt där det kommer vara flera tusen hushåll. Jag tror att det är typ 50 000 hushåll som ska få Tesla-batterier stort sett gratis eller väldigt, väldigt billigt, mot att elbolaget får använda en viss del av de batteripacken för att frekvensreglera och sådär.
Otroligt spännande framtid får man ju säga. Och bara så att ingen här nu skickar massa hatmejl till mig. Jag sa inte att vi ska inte ha några stora generatorer monterade massor. Det är faktiskt ett annat poddavsnitt där vi ska prata om elsystem med andra människor.
Just don't mention the elsystem.
Exakt. Utan vi ska faktiskt gå ner till någonting betydligt mer pragmatiskt nu. Det är liksom om man helt enkelt är intresserad av att köpa sin första elbil eller undrar lite om elbilar, så har ju du skrivit en bok på ämnet.
Det heter Skaffa elbil.
Mycket pragmatiskt som sagt. Väldigt tydligt syftet
ja.
Där.
Ja, alltså undertiteln är väl att allt du ville veta om elbilar men varit för blyg för att fråga. Det var väl 2 år sedan i pandemisommaren som jag insåg att det blir ingen semesterresa i år. Jag får sitta hemma. Jag fyllde 50, så 50-årskrisen kom igång, så såklart gubben satte sig och skrev en bok.
Klart.
Och den boken är väl till för de som tänker skaffa en elbil, även till de som inte tänker skaffa elbil. Och för de som vill få reda på liksom, typ, vad ska jag tänka på om jag ska köpa en begagnad elbil? Vad ska jag tänka på? Måste jag säkra upp huset och sådär? Hur funkar en elbil? Och det går igenom liksom på väldigt populärvetenskaplig nivå liksom, alla de här frågorna.
Och just det exemplet där om uppsäkring då. Vad säger du? Ska man upp med ampären eller är det lastbalansering som gäller?
De flesta hus behöver inte säkras upp. I och med att i början av 2000-talet så skaffade vi ju lågenergilampor. Vi skaffade vitvaror som drar mycket mindre och sådär. Så att skaffar du en elbil idag så har ditt hus tillräckligt med kapacitet över så att säga. Allt annat drar så mycket mindre. Om du inte har kapacitet över så kan du också ställa in så elbilen laddas på natten. Då har du inte så mycket andra apparater igång. Och i sista hand så kan du kanske bli tvungen att säkra upp huset. Men jag skulle säga att skaffa elbilen först, koppla in den och ladda, så kommer du se att det kommer gå så bra. Alltså, många blir förvirrade och säger att ja, men det står i elbilen att den kan ladda liksom 32 ampere. Men det är ju liksom, det är max. Hemma så laddar jag 10 ampere i en fas. Och det går alldeles utmärkt. För att man sover ju på natten. Det är många timmar man har på sig att ladda upp elbilen.
Generellt sett, enkel matte där är ju att du har nästan alltid 16 ampere hemma. Ja. Om man då inte så att säga har säkrat upp. Det kan ju vara för att man har skaffat pool eller bastu eller någonting.
Mm.
Eller en stor gård eller vad det kan vara. Och det gör ju att hela, du har möjlighet att dra 11 kilowatt från elnätet då. Och det är ju också vad de flesta bilar tar. Det finns ju några som klarar att ladda 22 kilowatt i någon Zoe och uppgraderar e-tron. Mm.
Men jag vill betona att det är max som de kan ta. Du måste inte, alltså, det är ingen idé att du laddar upp elbilen på 2 timmar. Och sen står den bara där hela natten. Nej. Om du istället kunde ladda det över 10 timmar på natten. När det ändå står hemma.
Detta är ju också anledningen varför elbilar i sig inte... Alltså det är inte den här, många tror ju, oj herregud, nu ska alla vara elbilar överallt och hur ska strömmen räcka till? Ja, men just på natten finns det hur mycket som helst så att säga. Det händer inte så mycket då. Men en sak om att skriva en bok, jag som har jobbat med internet hela livet, hur snabbt ändras den här branschen? Det känns som att det är ju en bransch, det är kanske den branschen och de sanningar som förändras snabbast av alla just nu. Hur länge kan en tryckt bok vara aktuell?
Den är inne på andra upplagan nu. Men jag har verkligen ansträngt mig för att skriva boken så generellt som möjligt. Det är inte någon specifik elbilsmodell. Det är inte någon specifik liksom, ja, just hur det ser ut just i år och idag i elnätet och sådär. Utan jag försökte liksom skriva det så tidlöst som möjligt. Men jag är som sagt redan inne på andra upplagan efter 1,5 år. Och en bok som jag tänkte mycket på när jag skrev den här boken. Det var instruktionsmanualen till kylskåpet i första huset jag flyttade in i. Det var en liten etta som hade sin originalkylskåp från 50-talet kvar. Och till den kylskåpet så följde med instruktionsboken också. Som dels berättade om olika glassrecept man kunde göra. Och hade en hel kapitel om att jo, du kan ha kylskåpet igång även på vintern. Det var liksom... inte alls självklart på den tiden. Det bara skrattar vi åt idag. Och på samma sätt så kommer liksom framtida generationer som läser min bok skratta åt oss. Liksom att, hur kunde folk inte fatta det där om elbilar?
Det känns som att hur mycket man pratar om det, hur många videor jag gör, du skriver om det. Så samma frågor ställs åter och åter igen i de här olika Facebookgrupperna. Jag tycker
att lov har det blivit bättre. Alltså, jag har varit med tillräckligt länge nu. Det är väl Tesla Cup Sweden startade jag 9 år sedan. Så att det har hänt mycket på den tiden. För 9 år sedan så trodde inte folk att man kunde åka till ICA på vintern med en elbil. Så det har hänt mycket. Men fortfarande så finns det lite frågor som folk ställer. Och då brukar jag rekommendera dem att läsa boken.
Ja. Men det är väl också ett sundhetstecken att det ställs frågor, tänker jag. För att det är då vi är mitt i förändringen.
Ja, ja.
Och sen finns det vissa då som ibland ska försöka förklara föran att det här är bara en fluga. Men jag tror att vi kan vara ganska trygga i att så inte, för att det var väl snarare så att fossila ämnen var en fluga. För det var ju inte där bilarna började direkt med att gå på bensin.
Och så alla de här frågorna med räckvidd som folk har och laddning och hur det där funkar. Jag tar också en kapitel om elbilens historia, liksom, hur det började i början av 1900-talet. Ja. Fanns det en massa elbilar.
Ja, så att, exakt, det började.
Ja. Skaffa elbil, CKM förlag i bokhandeln eller boksajten nära dig.
De finns lite överallt, eller den finns lite överallt helt enkelt. Och till och med via länk härifrån.
Ja, och ja, när jag ändå håller på med oblyg reklam så kan, så kan jag också nämna tidningen Elbilen i Sverige. Som kommer varje månad och berättar om elbilar och tester och sådär. Där brukar jag skriva artiklar och så har jag en stående kolumn längst bak i tidningen varje månad där jag försöker vitsa till det med elbilar.
Och naturligtvis också, bara googla på Tesla Club Sweden, så finns det jättemycket matnyttig information där och i forumet och trevliga samtal. Mm. Och med det så tackar jag för det här trevliga samtalet.
Ja, tack också.
Vi får väl se, jag är väldigt sugen på att ligga där och köra upp till Haparanda.
Ja, men det är välkommen. Livet. En av de tävlande livesändet på YouTube. Mm. Det var typ 40 timmar livesändning fram och tillbaka. Så.
Precis. Kan vi köra en inspelad variant?
Folk som sitter mitt i natten och tittar på YouTube hur någon kör bil.
Herregud, men det är ganska mysigt. Så man får liksom sätta för flera kameror och sen så när man är lite trött själv så får man bara koppla till en extern kamera och sen sätta på vad är det, M83 Midnight City och repeata.
Tack. Det var ju ganska mysigt att folk kunde ställa frågor via chatten som han svarade på i livesändningen.
Ja, otroligt, otroligt duktigt. Jag vet inte om jag kommer ha någon bil dock då. För att jag är så naiv så jag har inte bestämt vad jag ska ha för nästa bil. Mina ska tillbaka i februari. Och det är så 1,5 års leveranstid på dem. Det är så jag kan gå på cykla till Haparanda istället.
Det är bara att låna en elbil över helgen. Liksom. Ja, jag ska låna den här elbilen över helgen.
Jag är lite intresserad. Jag ska bara provköra den lite. Och då bara kolla på mätaren. Bara, herregud, vad gjorde du? Det var inte mer än ikare. Ja. Mm. Att jag har ditt tips att naturligtvis. Tack så jättemycket för att du var med, Tibor.
Tack och hej.
Hej.